Välkommen till Värmland Operas levande programblad inför skärtorsdagskonserten som innehåller Josef Haydns symfoni nummer 44, också kallad Sorgesymfonin, Albert Schnelzers cellokonsert med cellisten Jakob Corangi som solist och Felix Mendelssohns italienska symfoni. Björn Eduard läser Nils-Eivind Bjerkestrands verkkommentarer. Chefsdirigent Johannes Gustafsson berättar om Haydn och Mendelssohns verk medan Albert Schnelzer själv presenterar sig och sitt verk.
Jag heter Johannes Gustafsson och ska dirigera Värmland Operas skärtorsdagskonsert i ett lite annorlunda påskprogram, får man väl då säga. Där kanske påsken mer finns i som ande och tanken, faktisk historia. Vi har en fantastiskt ny cellokonsert av Albert Schnelzer och den inramas av respektive Haydn och Mendelssohn. Haydns symfoni är ganska mörk och eftertänksam och bitvis dyster, så är Mendelssohns hyllning till Italien väldigt, väldigt ljus och väldigt, väldigt livsbejakande. Precis som kanske påskens budskap också är.
Josef Haydn kallas ofta både stråkkvartettens och symfonins fader. Andra kompositörer utvecklade visserligen också dessa former, men Haydn var centralfigur. Om man inkluderar de fyra onumrerade skrev han 108 symfonier samt 68 stråkkvartetter och ett stort antal verk för andra konstellationer. Haydn är själva symbolen för wienerklassicismen. Inte bara som kompositör. Han hade ett vänskapsförhållande med Mozart och hjälpte honom även ekonomiskt. På hemväg från ett av sina många besök i London stannade han i Bonn för att träffa den unge Beethoven. Haydn erbjöd honom att bli hans elev när han flyttade till Wien. Det blev ett par lektionstimmar, men deras personligheter fungerade inte tillsammans. Estetiskt lärde sig dock Beethoven mycket av symfonins förnyare. Greve Waldstein ska ha sagt att Beethoven mottog Mozarts Geist aus Haydns händen. Symfoni nummer 44 skrevs 1771-72 då Haydn var anställd som hovkapellmästare hos först Esterhazy. Det var en period då Haydn med flera experimenterade med själva uttrycket i musiken, vilken inte bara skulle vara underhållning utan också återspegla kompositörens känslor. Musiken blev mer expressiv och flera verk skrevs i moll. Inom litteraturen kallades perioden Sturm und Drang, men samma tendenser visade sig i alla konstuttryck, alltså även i musiken. Undertiteln Sorgesymfonin härrör inte från Haydn, utan uppstod närmare 100 år senare. Beteckningen uppkom då någon hävdade att Haydn hade uttryckt en önskan om att den långsamma tredjesatsen skulle spelas på hans begravning. Så blev det dock inte. Det var Mozarts Requiem som spelade på hans begravning. Symfonin är allt annat än sorglig och är snarare full av glädje och fromhet. Andra satsen som har gett symfonin sitt tillnamn går i E-dur.
Som tidigare påpekat så brukar man ju faktiskt kalla Haydn för symfonins pappa. Det var inte bara Mozart som kallade honom för pappa Haydn utan ganska många andra tonsättare också. Och det går nog inte att överdriva Haydns betydelse för det västerländska musiklivet generellt. För han gjorde så mycket, inte bara formade och skapade former, men han också hur han som använde musik. Det är ju ingen ordning på numren på Haydns symfonier en bit i mitten här eftersom det är en lång historia som vi ska ta någon annan gång. Men den 45:e symfonin brukar är ganska känd på grund av att den heter Avskedssymfonin. Och det finns många historier runt den här Avskedssymfonin, men den viktigaste med det är det att Haydn klarade med musik och få sin arbetsgivare, det vill säga först Esterházy, att begripa att orkestermusikerna längtar hem till Wien igen och var trötta på att vara ute på landet i Esterházy. Och klara att skriva en symfoni som skickar det budskapet, visserligen med tydligheten att en och en musiker går iväg och till slut bara två fioler finns kvar, men att kunna använda musiken som ett verktyg men också som en sorts, vad ska vi säga, förmedlare av budskap. Och där var han den första ute, och Haydn var också den första personen som blev en fri konstnär. Beethovens liv och, vad ska vi säga, verkan hade inte varit så lätt för Beethoven att slå igenom, sparka in så många dörrar om inte Haydn hade öppnat den stora porten först. Och faktiskt var Haydn den första tonsättare som vi vet om som köpte sig ett eget hus på pengarna han hade tjänat på att skriva musik, så det är ganska speciellt. Men det är sagt, nu den 44:e symfonin, som ofta kallas för sorgesymfonin eller på tyska Trauersymfoni, är ingen så riktigt vet varför den har det här namnet. Och det är som vanligt ingen ordning. Till exempel så heter den 96:e symfonin Miraklet, och det var bara för att när de spelade 95:e symfonin så ramlade det ner en ljuskrona som inte träffade någon. Och därför så blev 96:e symfonin Miraklet. Det har ingenting med musiken att göra, och den här kan man väl gissa sig till att den lite mörka stämningen, för det är en väldigt speciell tonart, e-moll, och det är en ganska dyster hållning i hela stycket. Den är ganska mörk. Den låga horn hela tiden och melodierna ligger ofta väldigt långt ner. Förutom i den väldigt, väldigt vackra, ljusa andra satsen. När man då räknar symfonier så ska man vara riktigt noga. Hos Haydn så har man 108 symfonier. Det är visserligen bara 104 som har nummer bara, men diverse andra tidiga verk som bör räknas in. Men det ska sägas att när Mozart skrev sin första symfoni när han var 7, tror jag, så var Haydn gott och väl 20 när han skrev sin första symfoni. Alla verken är av en mer eller mindre mogen tonsättare. Och just att Haydn också så småningom, inte bara genom att definiera vad en symfoni var som komposition, eftersom symfoni egentligen bara betyder samklang, utan han också etablerar formen för orkester, för det har också genom de tidiga Haydn-symfonierna väldigt olika. Det kunde vara vad som helst, ifrån en liten grupp musiker till en lite större grupp, och den var hela tiden då, sen han fick jobbet som kapellmästare i Esterházy, en spegling av den orkestern. Och man kan veta till exempel, om man är altviolinist som jag, att det är väldigt underligt att man sitter och kompar och spelar ovanpå melodin, alltså inte kompet ligger under melodin. Men vet man om att det bara fanns en altfiol i Haydns orkester, så är det lätt att förstå. Han visste precis hur han skulle skriva. Och till och med i det rummet som man vet att man spelar de här symfonierna, så förstod man att Haydn visste hur han skulle använda just de instrumenten för de musikerna han hade. Men på slutet av Haydns liv, när då son Esterházy sparkar bort hela den orkestern som Haydn hade byggt upp, som nog antagligen var en av Europas främsta ensembler, men sonen var inte så intresserad av musik som pappan hade varit, så han sa upp allihopa. Och då märkte Haydn att han var världsberömd, för att alla oärliga kopister hade skrivit piratkopier på hans symfonier. Så när han vände sig om så upptäckte han att han var känd inte bara i Wien utan i hela Europa. Och ganska snart så kom det då önskemål att han skulle komma till Paris först och skriva symfonier. Till Paris finns det 6 så kallade Paris-symfonier, men kanske den största beställningen är av en karl som heter Solomon, som drev konserter i London. Så Haydns sista 12 symfonier brukar kallas för London-symfonierna, just för att han reste dit bara för att framföra de här stora nya symfonierna. Och sen Haydn blir också en förutsättning för en sån som Beethoven. Och framförallt är att man vet om att, något som jag understrykt ofta när jag har pratat på de här konsertintroduktionerna, att faktiskt Haydn var med och betalade för Beethovens första symfoni och beställde den. Så där är, ska inte säga att silken är sluten, men åtminstone så är facklan vidare lämnad. Thank you.
Albert Schnelzer är en av Sveriges mest framgångsrika samtidskompositörer. Han föddes i Kristinehamn 1972 och är uppvuxen i Karlstad. Han har bland annat studerat på Musikhögskolan i Malmö och vid Royal College of Music i London. Hans verklista inkluderar orkestermusik, konserter och ett brett spektra av kammarmusik. Hans internationella genombrott kom 2004 med verket Predatory Dances, ett beställningsverk av Radio France. Sedan dess har han mottagit många beställningar och hans musik spelas av de främsta orkestrarna både i Sverige och utomlands. Innevarande år är Schnelzer Västerås Sinfoniettas huskompositör. Hans musik upplevs som framåtriktad, något som skapar förväntan. Musiken kan vara instrumentalt utmanande men samtidigt också skör, vibrerande och estetiskt vacker. Hans musik handlar mer om att uttrycka sig personligt än att vara modernistiskt korrekt. Cellokonserten är ett fint exempel på hans rika klangpalett. De många olika musikaliska verktygen sätts samman på fascinerande sätt som skapar en spännande lyssnarupplevelse. Konsertens uppbyggnad är hämtad från rockbandet Pink Floyds ikoniska album Dark Side of the Moon. Verkets titel är lånat från albumets låtlista och de enskilda satserna bär namn från texten. Han citerar inte från albumet, men texten har inspirerat honom. Konserten fokuserar på Syd Barrett, en av Pink Floyds grundare, och hans öde eftersom han blev tvungen att lämna bandet på grund av sviktande mental hälsa. Schnelzer skapar ett verk som utstrålar innerlighet och djupt deltagande i en tragisk händelse genom att använda sig av ett tonspråk som både är inkluderande och gripande.
Hej, jag heter Albert Schnelzer. Jag är född i Kristinehamn men uppväxt i Karlstad. Jag gick i skola bland annat på Älvkullgymnasiet. Sen har jag studerat komposition och dirigering vid Musikhögskolan i Malmö och även vid Royal College of Music i London. Och jag har varit yrkesverksam som tonsättare på heltid sedan jag tog min examen år 2000. Jag skriver väl framförallt orkestermusik till olika orkestrar, både i Sverige och utomlands. Men jag har även skrivit en hel del kammarmusik och även en opera. Cellokonserten Crazy Diamond, det blev för mig en djupdykning ner i min egen tonårstid när jag satt i ett rum i området Lorensberg i Karlstad faktiskt och lyssnade på grupper som Pink Floyd och Genesis. De fick ju samsas med storheter som Beethoven, Stravinsky och en annan jazzlåt dessutom. Crazy Diamond är då namnet på den popikonen Syd Barrett som var en av Pink Floyds grundare, och han fick tidigt lämna gruppen. Han tog lite för mycket droger och en allt mer tilltagande sinnessjukdom gjorde det omöjligt för honom att fortsätta. Väldigt kända låten Shine on you crazy diamond, det är ju gruppens hyllning till sin forne medlem, och han avled år 2006. Och för mig personligen så var de här albumen och sångerna väldigt viktiga under min uppväxt. Syd var ju en närmast mytisk figur. Man visste inte så mycket mer om honom än att han hade tagit droger, blivit galen. Men vad ska jag säga, smärtan och saknaden i de här sångerna gick ju igenom i alla fall. Och under de tidiga tonåren så griper man efter alla halmstrån man kan hitta för att försöka förstå omvärlden och sin plats i den. Och jag har ju inte använt mig av musikaliska citat eller överhuvudtaget tänkt särskilt mycket på Pink Floyds musik när jag skrev min cellokonsert. Det viktiga var att försöka minnas hur musiken påverkade mig, och därför har varje sats ett citat från en av Pink Floyds sånger, och de här citaten har fungerat som någon form av katalysator kan man kalla det för att frigöra min egen musik och därigenom också min egen historia kan man säga. Thank you.
Felix Mendelssohn erhöll djup kunskap om barocken och klassicismen via sina lärare, speciellt Carl Friedrich Zelter. Vid sidan av Bachs fugateknik fick han en grundlig introduktion i Haydns stråkkvartetter. Haydns klarhet och ofta överraskande formella förändringar kan också spåras i Mendelssohns musik. Det är inte utan orsak som han kallas en klassisk romantiker. Mellan 1829 och 1831 var Mendelssohn på resa i Europa. Förutom den italienska symfonin komponerades även den skotska under resan. Atmosfären i det italienska landskapet inspirerade honom. Han skrev många utkast, men avslutade verket när han kom hem till Berlin. I ett brev till sin syster Fanny skriver han från Rom: "Den italienska symfonin gör stora framsteg. Det kommer bli det livligaste stycke jag någonsin skrivit, speciellt sista satsen." Han dirigerade själv uruppförandet i London, men var inte nöjd med symfonin. Han skrev om den året efter uruppförandet. Det gavs ut först efter hans död.
Fastän att Felix Mendelssohn bara har 5 numrerade stora symfonier, så har han visserligen, först ska man också säga tillägga att han har 13 symfonier för stråkar som han skrev när han var jätteliten. För första symfonin är från när han är 16, så att det är inte, han var inte så jättegammal. Men trots att det endast finns 5 symfonier så är det ingen ordning på numren på dem heller. Och detta skylls att Mendelssohn helt enkelt inte tyckte att 3 av dem dög, eller 2 av dem dög. Så han publicerade dem aldrig. Och däribland är just den italienska symfonin som har nu för tiden numret 4, men som är nummer 3, om det nu hjälper någon. 1, 5, 4, 2, 3 är den kronologiska ordningen på Mendelssohns symfonier. Men den här italienska symfonin som han först uruppförde och var missnöjd med, och så säger man att han bearbetade, det gjorde han nog inte, för att han framförallt med reformationssymfonin den 5:e, så var det mer att han liksom avreagerade sig på sina symfonier. Han strök mest och tog bort sånt som han var dåligt, men han la inte till rätta det för att det skulle kunna bli publicerat. Och det är ganska, på ett sätt ganska problematiskt med den här då som vi tycker perfekta och fulländade musiken, att man vet att Mendelssohn inte var klar. Mendelssohn bara klippte i det och sen så gjorde inte riktigt färdigt. Så det är alltid en liten diskussion om man ska gå tillbaka till urversionerna på de här symfonierna med vetskapen om att Mendelssohn tyckte de var ännu sämre än om man ska spela dem så som han har lämnat dem till oss. Men med detta sagt så är ju den 4:e, den så kallade italienska, så otroligt speciell i sin friskhet och i sin energi. Och rent bortsett från att det är tysk musik så är den ju, har den ju alla de här särdragen, så då kanske vi nordeuropéer, om man kan räkna tyskarna dit, åtminstone Leipzigbor, så kan man räkna till nordeuropéer, och de kommer och upptäcker både livet och stilen och ljuset i Italien. Så händer det ganska mycket, och vi har många exempel på nordisk både musik och konst som är starkt påverkad av att konstnärer och tonsättare har varit just i Italien. Den här symfonin är ganska speciell eftersom den också får stor betydelse för flera andra stora verk under 1800-talet. Och den, framförallt så pratar folk om den andra satsen. För det är lite speciellt med den här symfonin, har egentligen ingen långsam sats. Den andra satsen är en sorts, jag ska inte säga marsch, men en gånglåt, en vandring, och som är en pilgrimsprocession, tror man, efter vad Mendelssohn själv har beskrivit. Och den har en tredje sats som är ganska lätt och också väldigt rörlig, väldigt dansant. Och det är väl kanske just det som går igen i alla de här satserna, den här symfonin, är just det här friska och dansanta. Den första satsen brukar spelas ibland allt för fort, just eftersom det, både i motsats till det jag pratade om, Haydns mörka, dystra tonart, så är, som är E-moll, så har vi här hos Mendelssohn A-dur. Det som Mozart kallar för den soliga tonarten, och det tyckte nog Mendelssohn också. Det är så, bara klangen av den är ganska frisk och ljus, och man kan nog förklara att den där första satsen har nästan forcerats till någon sorts hårresande tempo med att man vill göra det så virtuost och friskt och fort som möjligt, men man kanske glömmer bort lite av inligheten som ändå finns i den första satsen. Den sista satsen är en så kallad saltarello, och det kommer av ordet salto som alla vet förstås, och om man gör en salto mortal så gör man ett dödligt sådant. Så det att hoppa beskriver ju lite grann hur den här dansen gick till. Och den är också väldigt, väldigt speciellt att en ljus och frisk symfoni i alla tonarter har varit ganska mjuka, slutar i moll och ganska så kraftfullt. Det är inte någon dyster eller tragisk moll på något vis, utan det är mer en sorts karaktäristiskt av den här väldigt stolta och kraftfulla dansen.
Du har hört Värmland Operas levande programblad inför skärtorsdagskonserten. Björn Edvard har läst Nils Eivind Bjerkestrands verkkommentarer, Johannes Gustafsson om Haydn och Mendelssohn, och Albert Schnelzer berättade om sig och cellokonserten som framförs.